Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Palmemordet, mytmosarna, del 1, handstilsexperten.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90
000. Ta emot på Sveavägen.
Hörde de säga att det är Palme som är skjuten.
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Finns inte ett svar. Jag har inget.
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Den här podden sponsras av Maxulin. Maxulin är ett kosttillskott för män som vill vara män hela livet. Beställ på maxulin.se/palme så är du med och tävlar om en palmevandring med Dan som ciceron. Som vanligt kan också ni som lyssnar bidra. Och faktum är att det är från er som det största ekonomiska bidraget till podden kommer. Gå in på patreon.com/palmemordet, alltså patreon.com, och donera en summa som podden får per avsnitt. Vi vill verkligen passa på att tacka alla er som sponsrat oss via Patreon, Swish och med material av olika slag. Det är tack vare er som vi kommit upp i närmare 130 avsnitt när detta spelas in. Och det är också tack vare er som vi kunnat ta oss an de stora spåren som till exempel Viktor Gunnarsson och nu till hösten Polisspåret. Och just det. Tack vare er slipper Dan ta ett vanligt jobb och jag kan fortsätta jobba med det jag älskar i min egna firma. Så stort tack till er alla. Och som ni hört har det blivit många avsnitt av och med mig på sistone. Ni som saknar Dans egna avsnitt behöver dock inte vara oroliga. Han är snart tillbaka igen, men just nu har han fullt upp med att researcha Polisspåret som startar i augusti 2018. Därför är han med lite mindre än vanligt just nu. Men det kommer att vägas upp med råge i höst. I det här avsnittet tänkte vi ta ett helt nytt grepp på ämnet Palmemordet. Ni som sett Veckans brott vet att Leif G.V. Persson vurmar för folkbildning och det gör också vi. Vi har sett allt fler teorier om och kring mordet dyka upp utan att någon egentligen kunnat avfärda eller bekräfta dem. Det kommer vi att göra i en serie avsnitt som vi kallar för Mytmosarna. Givetvis inspirerat av Mythbusters. För vad är egentligen troligt när det gäller mordet? Vi möts dagligen av teorier om allt från att Palme fortfarande lever till att någon förfalskat dödsintyg och andra dokument för att försvåra utredningen. Även om vi personligen kanske inte tror på dessa teorier så vill vi inte skriva folk på näsan utan istället låta experter inom de olika områdena yttra sig för att visa på om det är troligt eller inte att det kan ha gått till som teorin säger. Vi börjar med en vanligt förekommande myt, nämligen den om att officiella dokument förfalskats eller skrivits under av andra för att antingen försvåra utredningen eller dölja att Olof Palme fortfarande är i livet. Vi vill återigen betona att vi inte tror på teorierna utan bara vill visa hur sannolika eller osannolika de är. Till vår hjälp idag har vi en handstilsexpert från Nationellt forensiskt centrum, NFC, som hjälper oss att reda ut om det är troligt att officiella dokument förfalskats i utredningen. Men innan vi sätter igång vill jag också prata lite om det kontroversiella avsnittet med Victor Gunnarssons exfru. Jag och Dan har tillsammans satt ihop vår ståndpunkt på intervjun och den redovisas sist i programmet. Om ni har specifika frågor som inte besvarats på Facebook-sidan om intervjun, kontakta mig på info@prsmedia.se så ska jag försöka besvara dem. Nu över till vår handstilsexpert på NFC.
Ja, men precis. Jag heter Kristoffer Axelsson Skivt och jag är forensiker. Med expertområde handstilsundersökningar. Mm. Det är ju så att man som forensiker kan ha många olika inriktningar då, och det är inte som så att att man kan alla undersökningstyper, utan man är nischad mot en eller ett par undersökningstyper då, och i mitt fall är det då handstilsundersökningar. Det är en kan man säga en undersökningstyp som grundar sig mycket i handläggarens erfarenhet helt enkelt. Så det är viktigt att man har gjort många undersökningar och tittat på mycket handstilar. Jag har jobbat med handstilsundersökningar sedan 2010. Mm.
Mm. Vad har man för utbildning för att bli handstilsexpert?
Handstilsexpert är ju lite speciellt om vi jämför med till exempel en DNA-expert, så är det ju ganska naturligt då att man kanske har en biologi- eller kemiutbildning då från universitetet. Och sedan så är det ju för alla forensiker en internutbildning på 2-3 år innan man får sin forensikerbehörighet. För handstilsundersökare är det lite annorlunda, för det finns väl kanske ingen utbildning som är så lämplig, om man säger så, alltså, som skulle ge mig väldigt bra förutsättningar att bli just handstilsundersökare. Så att det generella kravet är att man har universitetsutbildning, helst då magisternivå. Och sen så är den här interna utbildningen lite längre då. Så för handstilsundersökare är det cirka 3 år just nu. Innan anställning då så gör man ett antal färdighetstester. Mm. Så det är där urvalet görs mer än på en just specifik utbildning. Så det är olika färdighetstester avseende då, framförallt detaljseende då, som man måste klara av.
Och om man tittar på en brottsutredning, hur om man säger, hur använder man det specialområdet i en brottsutredning? Vad kan det vara för mål som ni får delta i, så att säga?
Det är en stor spridning på, vad ska man säga, ärendetyper eller undersöknings, vad materialet kan bestå av. Exempelvis har vi jobbat mycket med såna här assistansbedrägerier där man via olika man försöker helt enkelt lura till sig ersättningar som man inte är berättigad till med olika upplägg. Det har vi lagt mycket kraft på. Det kan vara narkotikaförsäljning i olika former. Både då själva loggböckerna som förs av de som ägnar sig åt den här typen av försäljning, och även att man tittar på själva kuverten helt enkelt då, som man skickar de här leveranserna i. Men det kan också vara hotbrev, dagböcker, det kan vara testamenten. Det är inte helt ovanligt att titta på namnteckningar på, eller egentligen avtal gällande ekonomiska förhållanden. Så då är testamenten en typ, men det kan också vara ett att man går i borgen för någon eller ett skuldebrev eller... Så det är också någonting vi tittar mycket på. Mm.
Och vad tittar man på då när man utvärderar en signatur eller handstil? Vad är det som du tittar på när du ska utreda om den är schysst eller inte, så att säga?
Det är lite olika på... Vi gör lite skillnad på vad vi kallar för löpande skrift, då, exempelvis ett brev och en namnteckning. Där man ju har en namnteckning har man ju betydligt mindre jämförelsepunkter att titta på. Det är ju oftast en väldigt begränsad skriftmängd. Men det är å andra sidan det man är mest van vid att skriva, för att det är en väldigt automatiserad process. Så i förhållande, eller om vi tittar på en namnteckning, så tittar man ju naturligtvis på bokstävernas utformning och hur de binds ihop. Inplacering i förhållande till stödlinje, stillutning. Man går igenom ett protokoll helt enkelt med ett antal saker vi tittar på. Men just när det kommer till namnteckningar också, så är ju streckkvaliteten väldigt viktig. Okay. Och när jag pratar om streckkvalitet, så är ju det att strecken har ett flöde. Att vi inte ser att det är liksom att man har stannat pennan och vilat, och att strecken inte är hackiga. Vi tittar också på att det finns en dynamik i penntrycket som uppstår när man skriver på ett flödande sätt. Då. Och saknas de här grejerna, så kan det vara en indikation då på att det är någon som har efterbildat en äkta namnteckning.
Ja.
Då går det oftast betydligt långsammare, va? Och då får man inte den här fina streckkvaliteten. Och man kommer se tecken på att pennan har stått still i vissa lägen, för att man måste helt enkelt titta på det man ritar av, för det är faktiskt det man gör då. Mm. Det är en sån där viktig grej när det kommer till just namnteckning.
Mm.
Och det gäller ju löpande skrift också, men där kanske man också, där har vi ju mycket, oftast mycket mer bokstäver att titta på bara, så då blir det delvis en annan undersökning då man kanske fokuserar mer på att titta på bokstävernas utformning.
Nu vet vi lite mer om hur man jobbar med handskrift på NFC. Men vad går egentligen att utläsa av den granskade texten? Kan man till exempel få en bild av olika personlighetsdrag hos den som skrev? Kristoffer berättar om detta och också om hur man värderar de analyser man gjort.
Vi säger ju aldrig, vi kommer ju aldrig med kategoriska påståenden att det är den här personen eller det är inte den här personen, utan vi redovisar alltid egentligen en sannolikhetsbedömning. Mm. Och då jobbar man med oftast två hypoteser, och då skulle de kunna vara, det är person A som har skrivit, skulle kunna vara då huvudhypotes, och sen har man en alternativ hypotes då, det är någon annan som har skrivit helt enkelt.
Just det.
Och när vi har gått igenom det här protokollet, så har vi ett antal resultat då, beträffande likheter och olikheter mellan då den här omstridda, om vi säger att det är en namnteckning. Mm. Och sen har vi då äkta namnteckningar då, som vi jämför mot. Och sen gör vi en värdering helt enkelt. Hur troligt är det att vi skulle få det här resultatet om den är egenhändig respektive mot att den inte är egenhändig. Och sen så redovisar vi en skala helt enkelt. Och den består ju av intervall då. Där man helt enkelt graderar hur mycket man tror på det här resultatet, om man säger så. Så om jag kan ta ett exempel. Om vi... den här skalan är 9-gradig och... Mm. Då har man en nolla i mitten, kan man säga. Och sen går det till plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Det talar helt enkelt för att det skulle vara den här huvudhypotesen som är sann. Och att det är person A. Och sen har man då minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Då, som är då att det talar för alternativ hypotesen då, att det är någon annan som... Och ett exempel då, vi får en plus 2 då betyder det att det är minst 100 gånger troligare att få de här resultaten om det är huvudhypotesen som är sann och det är personen, än om det är på ett annat sätt. Så det vi gör är helt enkelt att vi gör en sannolikhetsbedömning, men den kommer aldrig bli som ett faktum, om man säger så. Och sen var det vad man kan utläsa av våra undersökningar, och vi ägnar oss åt, det är en strikt jämförelse helt enkelt. Det är alltså ett omstritt material som vi kallar det för. Det är alltså det dokumentet som man vill, som på något sätt är ifrågasatt. Och sen så har vi då jämförelseskrift från en eller flera personer som vi då jämför mot, och får alltså ett resultat som helt grundar sig på likheter och olikheter. Så vi uttalar oss ju inte om personliga egenskaper som en grafolog kanske skulle göra. På NSC gör vi inga grafologiska undersökningar. Däremot så kan man ju, det finns ju alltid gränsfall som exempelvis om någon har varit påverkad eller så. Så vi får ju alltid ta med sådana aspekter, eller att det är en väldigt gammal och sjuk person eller så vidare. Det får vi alltid någonstans väga in i våra undersökningar. Men det är ingenting vi skulle uttala oss om man säger så.
Man hör ju ofta att det ska vara väldigt svårt att imitera eller förfalska någons handstil. Vad säger du om det som expert?
Det skulle jag säga är svårt, men det beror ju också på olika egenskaper hos det man ska efterbilda då. Jag brukar tänka, bara som ett teoretiskt exempel, om en person skulle ha bara ett vågrätt streck som namnteckning, då har ju den otroligt låg komplexitet. Den är inte svår för någon annan att få till. Och då spelar det ingen roll hur bra jag är som handstilsundersökare. Det kommer inte gå för mig att säga något särskilt om den namnteckningen. Utan det krävs ju att skriften har en viss komplexitet, så att vi har saker att titta på. Men om vi tar en namnteckning igen som exempel. Om den har en normal komplexitet och en flödande streckkvalitet, så skulle jag säga att det är svårt att efterbilda på ett korrekt sätt. Och vår undersökning sen blir beroende av, det finns ju alltid saker som gör det svårare för oss. Det kan ju exempelvis vara att vi inte har särskilt många äkta namnteckningar att jämföra mot. Då blir vi mer osäkra på hur den här personen kan variera sin namnteckning. Det är viktigt för oss att vi har många namnteckningar som gärna utförda också någorlunda i tid. För man förändrar sin namnteckning lite under en livstid. Så våra undersökningar är ju mycket beroende på att vi känner oss trygga med att vi vet hur den här personen skriver. Och ibland kan det vara svårt att få in liksom, ett stort jämförelsematerial. Och då påverkar ju det våran slutsats neråt, om man säger, mot. Det behöver inte bli en nolla för det som i den här skalan. Men däremot så kommer ju det liksom att trycka resultatet mot mitten onekligen. Mot nollan till. Men det är svårt att få till den här fina flödande streckkvaliteten som jag pratade om tidigare, om man ritar av någon annans namnteckning. Man kan också tänka sig att man liksom satsar väldigt mycket för att få till den här flödande streckkvaliteten, men då kommer man att missa på likheterna i detaljerna och bokstävernas utformning. Det är väldigt svårt att få till både och.
Det sägs ju att om en person skriver sin namnteckning ett flertal gånger så blir den aldrig exakt detsamma. Stämmer det, eller är det bara en myt som framförs i filmer och så liknande?
Nej, men det är ju korrekt att man skriver ju aldrig exakt likadant två gånger. Så att skulle vi ha, vad ska vi ta, en mening som finns på ett dokument och sen så finns ett exakt likadant, om man skulle hålla dem över varandra skulle det se exakt likadant ut, och det är otroligt misstänkt. Man skriver inte exakt likadant två gånger, nej det gör man inte.
Men skulle det gå att förfalska ett offentligt dokument, till exempel i Palmeutredningen? För att besvara detta går vi tillbaka i historien, och jag frågade Kristoffer om han känner till fall där man faktiskt lyckats förfalska en namnteckning.
Det finns ju lite en problematik i det, i och med att man, det är ytterst sällan man får facit i den här, nej, typen av verksamhet. Men det jag tänker på, som ju var en sån där undersökning som det blev mycket debatt kring, var ju ska det vara förfalskade dagböcker från Hitler?
Ja, just det.
Som kom, ja, de kom fram på, jag tror det var i början av 90-talet, och köptes ju av någon tysk tidning för dyra pengar, och sen lät man då hans tidsexperter titta på de här dagböckerna. Och då blev det fel. Det var, jag tror det var tre olika handstilsexperter från olika länder som tittade på det här och kom fram till att de skulle vara, ja, det tydde på att de var äkta, helt enkelt. Men det har ju visat sig efterhand att det var de inte, och det som hade hänt i undersökningen, det var helt enkelt att den var kontaminerad, kan man säga, på så sätt att i det här jämförelsematerialet som jag pratade om, att det är väldigt viktigt att det är representativt, så hade det smugit sig med då handskrift från förfalskaren. Så det var liksom korrekt att det fanns skrift som i jämförelsematerialet som såg ut som den i de här förfalskade dagböckerna. Men problemet var att det var ju inte skrift från Hitler, så man kan säga att jämförelsen var korrekt i någon mån, men att jämförelsematerialet var inte något att lita på i det här fallet.
Okay. Vår podcast handlar ju mycket om Palmeutredningen, och jag vet att det är förundersökningssekretess, men går det att säga någonting om huruvida ni varit?
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Inblandade och bistått Palmeutredningen.
Jag kan ju tyvärr inte uttala mig om några pågående utredningar. Och det beror ju på den här förundersökningssekretessen. Och det är ju helt normalt, det gäller ju alla undersökningar vi gör, att vi kan helt enkelt inte prata. Vi kan varken bekräfta om vi har gjort någonting eller ej. Så därför har jag varit lite tråkig.
Men om man ser utifrån ditt expertisfält och din kunskap, skulle du säga att det är möjligt att förfalska, säg, en underskrift på ett offentligt dokument eller liknande?
Som sagt, det är lite svårt att rent generellt så beror det ju lite på hur den här namnteckningen ser ut. Att den når upp till den här komplexiteten jag pratar om. Det har ju med dels den här, att det finns ett flöde i streckkvaliteten, men också att det kanske finns längre segment som sitter ihop, att man binder ihop bokstäver och att det finns ett visst antal bokstäver. Vi vill helt enkelt ha många jämförelsepunkter. Så som jag sa tidigare, om komplexiteten är ändå når upp till en viss nivå och sen att det finns ett tillförlitligt jämförelsematerial, då skulle jag säga att det är ganska svårt.
Där säger vi tack till Kristoffer Axelsson Spjut på Nationellt Forensiskt Centrum för hans medverkan. Och för att sammanfatta den här diskussionen kan man säga att det inte är speciellt troligt att någon haft möjlighet och kunskap att förfalska en underskrift på dokument i till exempel Palmeutredningen. Men samtidigt går det inte att avskriva utan en noggrann undersökning. Men just den här myten får anses möjlig, men inte speciellt trolig. Nu ska vi prata lite om den intervju som jag gjorde med Victor Gunnarssons exfru Jeanette våren 2018. Vi har fått enormt mycket feedback på avsnittet, såväl positiv som negativ. Och jag och Dan kände därför att vi ville ge vår bild av hur tankegångarna gick innan publicering. Det här brevet går att läsa i sin helhet på prsmedia.se under fliken podden Palmemordet. Den kommer också att läggas ut på facebook.com/palmemordet. Med tanke på de kontroversiella uppgifter som kom fram i avsnittet VG och kvinnorna del 3, exfrun, vill vi berätta lite om hur vi jobbat för att kontrollera uppgifterna i avsnittet. Under hela tiden vi jobbat med spåret Victor Gunnarsson har vi försökt att få reda på mer om honom som person från personer som kände honom. Tack vare enträgen research fick vi tag i en sådan, nämligen hans tidigare hustru Jeanette. Efter ett telefonsamtal bestämde sig Jeanette för att ställa upp på en intervju och denna gjordes också cirka 3 veckor innan publicering. Då innehållet i intervjun blev mycket kontroversiellt och senare omdebatterat bestämde vi oss för att konsultera samma jurist som hjälpt oss med de juridiska turerna i avsnittet om Börje Wingrens revansch. Efter smärre justeringar i avsnittet och efter att ha lagt till information om vad vi kommit fram till i våra eftersökningar bedömde kärntruppen för avsnittet Dan, ägare av podden, Tobias, avsnittsproducent, Niklas, jurist, att avsnittet var sändningsbart. Vi var hela tiden medvetna om att det skulle väcka starka reaktioner hos er lyssnare. Vi vill därför berätta om våra överväganden i ett par viktiga frågor. Trovärdigheten. Den vanligaste invändningen vi får är att det inte går att lita på en person med så fantastiska uppgifter. Och redan här gör man en tankevurpa. Tänk om man sagt så om Lars Borgnäs uppgifter om NATO-ubåtar i svenska vatten. Eller om Estonias förlisning. Eller varför inte om uppgiften att Olof Palme skjutits på öppen gata. Vi har gjort en noggrann bedömning av Jeanettes trovärdighet och kommit fram till att hon är att lita på. Detta baserar vi bland annat på följande. Victor Gunnarsson är idag avliden och det finns ingen anledning för Jeanette att smutskasta en avliden exman. Jeanette har ingen kontakt med Victors familj sedan tidigt 80-tal och ett hämndmotiv på dessa verkar uteslutet. Jeanette har ett städat liv med egen villa, prydligt omkring sig och inget som tyder på varken psykisk ohälsa eller missbruksproblematik. Hon har inte fått betalt för intervjun, varför angelägenheten att komma med sensationella uppgifter bör minska. Intervjupersonen återges inte med efternamn eller bostadsort, så hon kan inte förvänta sig fler erbjudanden att ställa upp i media på grund av vår publicering. Hennes 15 minuter i rampljuset synes därmed bli ganska korta. De uppgifter som gått att kontrollera har inte visat på någon lögn. Jeanette har levt ett ganska brokigt liv med bland annat 4 äktenskap i bagaget. Hon säger också att hon gifte sig med Gunnarsson för att hon var stressad och denne var snygg. Om hon nu skulle ljuga Varför inte ljuga om de mindre smickrande delarna av sitt eget liv? Hon ger detaljer som är lätt kontrollerbara. Till exempel att Viktor fick sparken från sitt jobb och att det kom papper från tingsrätten. Hade hon velat ljuga hade hon inte tagit med uppgifter som är så uppenbart enkla att kolla. Här kan man givetvis invända att alla uppgifter inte går att kontrollera. Detta är såklart riktigt och några sådana fall kommer vi till senare. Viktors privatliv. Vi har fått många reaktioner på uppgifter som rör den mest private Viktor Gunnarsson. I avsnittet finns påståenden av sexuell karaktär som kan anses ofördelaktiga för den numera avlidna personen. Vi valde att ta med dessa på grund av att vi ville ge en osminkad bild av Viktor. En bild som hittills inte kommit fram i podden. Det enda sättet att uppnå detta på var att prata med nära bekanta eller släktingar till honom. Hans släkt har, som refereras i podden, avböjt medverkan. Vårt hopp står alltså till de som varit bekanta med Viktor eller, som i det här fallet, haft en relation med honom. Vi kan inte styrka att det som sägs är sant i just det fallet, men uppgifterna är ändå så pass uppseendeväckande att vi ville ha med dem. De är också, enligt bedömaren vi pratat med, fullt möjliga med tanke på Viktor Gunnarssons utsvävande liv i övrigt. Efter en noggrann granskning från Dan och vår jurist kom vi fram till att dessa uppgifter var publicerbara. Research. En annan åsikt som kommit fram är att researchen om uppgifterna skulle gjorts klart innan avsnittet sändes. Så är det naturligtvis, och där är det en rad olyckliga omständigheter som gjort att det dröjt. Bland annat har en uppgiftslämnare som hittat mer information om Gunnarssons sekt drabbats av en personlig kris som givetvis går före. Stadsarkivet och tingsrätten i Stockholm hade också avsevärt längre handläggningstider än vad vi varit vana vid från tidigare research. Vi hade inte möjligheten att ställa avsnittet då vi skulle stått utan avsnitt den veckan, utan valde att köra det med de förbehåll som anges i avsnittet. Vi avser att noggrant följa upp de kontrollerbara uppgifterna i avsnittet, oavsett om dessa visar sig vara sanna eller falska. Detta kommer att publiceras på Facebook samt i anslutning till ett avsnitt. Intervjuteknik och ansvarsutkrävande. Slutligen har vi fått kritik för att vi var för snälla mot Jeanette i avsnittet och inte ställde henne mot väggen om hennes uppgifter. Vår uppgift har aldrig varit att ställa henne till svars för något då hon inte ens befinner sig i utkanten av utredningen, utan att låta hennes version komma fram. Hade vi haft en polis, en misstänkt eller en åklagare framför oss hade tonen och frågorna såklart varit annorlunda. Men nu är det en person som valt att ställa upp på intervju om ett känsligt ämne och som oförskyllt blev indragen i Sveriges största mordutredning. Då är det inte de tuffa frågorna som ska användas, utan snarare med frågornas hjälp hjälpa henne att berätta sin historia. Tobias bakgrund. I svallvågorna efter avsnittet har också min utbildning och kompetens ifrågasatts, och det är inte så märkligt med tanke på att alla kanske inte vet så mycket om mig. Här kommer en kort beskrivning om mig och min yrkesbana som förhoppningsvis kan hjälpa er att förstå såväl besluten som tanken bakom dem. Jag började som journalist på Blekinge Läns tidning som behövde en frilansare till sportredaktionen. Efter ett par år där sökte Radio Blekinge en medarbetare som kunde göra inslag om just sport och också leda deras direktsända sportsändningar på söndagar. Jag sökte och fick tjänsten. Detta innebar ett stort ansvar för planering, teknik, gäster och mycket mera då jag fungerade som min egen redaktör, producent och ljudtekniker de söndagar jag sände. Efter en flytt till södra Skåne fick jag anställning som en av tre fastanställda på TV4-nyheterna Malmö. Man hade precis startat upp ett nytt projekt som gick ut på att sända rörlig bild och text till skärmar på tåg, bussar, perronger och mycket mer. Som mest hade vi ungefär 2 miljoner visningar om dagen. Då vår delredaktion bara bestod av 3 personer var det även här vi själva som fick agera redaktörer. Vårt uppdrag var att hitta nyheter, klippa bilder som passade till dessa och skriva en kortare text om nyheten. Detta gjorde att jag under samma arbetspass kunde sitta med material från BBC och CNN som lokalstationerna i Norrland. I samband med detta vässades min förmåga att hitta nyheter som passade en bredare publik. Och det är en egenskap som jag försökt plocka med mig in i mitt eget företag och i jobbet med podden Palmemordet. Vi hoppas att det här inslaget kan öka förståelsen för hur vi tänkt kring publiceringen av avsnittet. Vänliga hälsningar, Tobias Henriksson och Dan Hörning, podden Palmemordet. Tillbaka till mytmosarna. Vi vill gärna veta vad ni tycker om det här formatet och vad ni vill att vi ska granska för myt eller teori härnäst. Gå in på facebook.com/palmemordet och säg er mening om det här nya greppet. Palmemordet finns också på YouTube. Bara sök på Palmemordet. Slutligen vill vi berätta lite om vad som kommer framöver i podden. Om ni vill veta mer om polisspåret, inuti labyrinten och Viktor Gunnarssons tid i USA har ni all anledning att fortsätta lyssna på oss framöver. I augusti 2018 kommer vi bland annat att prata med Kari Puutiainen, en av författarna till den mycket uppskattade Inuti labyrinten. Han kommer att ge sin syn på utredningen, på skrivandet av boken och kommer också att få svara på frågan om boken kom ut på nytt. Redan nästa vecka försöker vi sammanfatta Viktor Gunnarssons tid i USA. Det låter sig inte göras med enkelhet, men däremot med envishet. Förhoppningen är att kunna ge en del nya uppgifter till er lyssnare. Och i höst kommer sedan det som så många väntat på. Då kör Dan igång med polisspåret, där vi får en inblick i allt från polisens rörelser på mordnatten till diverse suspekta medarbetare inom Stockholmspolisen. Så fortsätt att lyssna på podden Palmemordet. Kan ni inte få nog av Dan och hans poddar? Se till att kolla upp Seriemördarpodden och Seriemördarpodden Premium. Den förstnämnda finns överallt där du hittar poddar och är liksom podden Palmemordet främst finansierad av er lyssnare. I Seriemördarpodden Premium tar Dan upp ännu fler fall och även lite mer udda seriemördare som inte fått plats i den vanliga podden. Premiumvarianten finns på Podme och kostar 29 kronor per månad om du går in via webbsidan podme.com, alltså podme.com. Om du istället betalar i appen tar Google och Apple en extra slant och avgiften blir då 39 kronor per månad. Om du köper en prenumeration via hemsidan går det dock alldeles utmärkt att lyssna på dessa i appen. På Podme finns också Massmördarpodden som är en systerpodd till Seriemördarpodden. Denna kostar 19 kronor i månaden via podme.com. Vi hinner med lite iTunes-recensioner också. Mr. Incognito ger oss 5 stjärnor och skriver grym podd. Tack för det, Mr. Incognito. Signaturen Hej med många E har satt 5 stjärnor och skriver trivsam lyssning. Ofattbart bra. Tack Don. 5 stjärnor får vi även från Klara BQ. Hon skriver så bra, kan inte sluta lyssna. Det behöver du inte heller Klara, vi kommer att göra många fler avsnitt av podden Palmemordet. Sedan har vi en recension från ett namn som jag tycker mig känna igen. Det är V. Gunnarsson, visserligen 27-åringen, men i alla fall, som har gett oss 5 stjärnor och skriver innehållsrikt och intressant. Går inte att sluta lyssna. Gillar speciellt de avsnitt då gäster med och diskuterar spåren. Ibland kan en timmes monolog göra att man tappar fokus. Tack så mycket för den recensionen, V. Gunnarsson. Och skulle det vara så att du är just den V. Gunnarsson, så släng gärna ett mejl till oss, för då vill vi väldigt gärna prata med dig. Vi kan säga att vi försöker variera med gäster så ofta vi kan. Och om inget annat går så försöker vi göra avsnitt där vi är två stycken som medverkar, till exempel Dan och jag, för att få lite omväxling. Nästa recension kommer från JRB80. Vi får 5 stjärnor och rubriken är Suverän podd. Superbra redovisning av tillgängliga uppgifter om Palmemordet. Uppdelat på olika spår berättat med stor entusiasm av Dan som har en naturligt nördig inställning. Mycket sympatiskt. Vissa brister finns på ljudkvaliteten i en del avsnitt, men det är bara att använda lurar och köra på. Bra gäster med undantag av en del som saknar berättarteknik. Erik borde inte fått prata på grund av svamligt och rörigt tal, men han tillför uppenbarligen viktig info i många avsnitt. I övrigt en bra utveckling av produktionskvalitet. Hittade podden efter lyssning på Dans seriemördarpodden som även den rekommenderas. Visst är det så, ytterligare en bra podd. Vi jobbar hela tiden på det här med ljudkvaliteten och för att den ska bli bättre. Det vi har märkt är att det kan vara lite svårt ibland när vi är fler än en person i ett avsnitt. Men vi lär oss längs vägen och hoppas att det kommer att bli ännu bättre. Till slut har vi en recension från Balenciaga69 och jag ber om ursäkt om jag uttalade det fel. Vi får 5 stjärnor, rubriken är helt fantastiskt. Bra jobbat Dan, keep it up. Och det vet jag att han kommer att göra. Allra sist vill vi påminna om vår andra sponsor, Nextory. Nextory är en prenumerationstjänst för ljudböcker och e-böcker. Om ni går till nextory.se/kampanjekod och skriver in koden Palme så får ni 30 dagars gratis Nextory om ni inte tidigare prenumererat hos dem. Nextory har många böcker i ämnet Palmemordet, bland annat Konspiration Olof Palme av vår återkommande gäst Gunnar Wall. Så här beskrivs den. Mordet på Olof Palme har i 30 år framstått som en olöslig gåta. Kanske är det inte så. Den prisbelönte grävande journalisten Gunnar Wall pekar i denna bok på att lösningen kan ligga närmare än vad vi lätts att tro. Han har fått kontakt med flera personer som valt att till sist berätta om vad de själva upplevt. Märkliga händelser som väckt frågor om mordet och som inte lämnat dem någon ro trots alla år som gått. Här möter vi inte bara en rad vittnen. Vi får också en påminnelse om det dramatiska samhällsklimatet 1986, då Sverige hade en statsminister som var hyllad av många men samtidigt djupt avskydd av andra. Hans motståndare fanns i både Sverige och utomlands. Många hade höga positioner och var vana att fatta drastiska beslut. Pusselbitar fogas till varann i denna bok. Och läsaren konfronteras med frågan, var sanningen om Palmes död sådan att den var farlig att utreda när spåren efter mördaren var färska? Gunnar Wall menar att mycket pekar på att den svenska statsministern föll offer för ett väl planerat politiskt attentat och att utredningen under de första avgörande åren var ett spel för gallerierna. Kanske, menar han, är Sverige idag moget för att närma sig vad som egentligen hände den där kalla februarikvällen. Uppläsare är Johan Svensson. Det här avsnittet gjordes av mig, Tobias Henriksson, på PRS Media. För mer information om mig och företaget, gå in på facebook.com/prsmedia.se. Tack för att ni lyssnar på podden Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.